Hej och varmt välkomna tillbaka till Feel Good-podden. Idag har jag med mig en spännande kvinna som jag skulle säga är ganska modig också. Får se vad hon säger själv om det. Josefin, kvinnan som är travel junkie och förändringscoach och reste jorden runt på 6 månader själv med 3 barn. Välkommen!
Ja, jag blir alldeles... Tack snälla! Det låter så mäktigt när du säger det på det viset.
Eller hur?
Ja, jag blir alldeles rörd. Vilken fin introduktion. Ja, tack snälla.
Ja. Jag brukar börja med vad du har för, liksom, hur vi har träffats. Vad du har för bild av det. Och det är ju ganska nyligen, om man ska säga. Fast det är ju online såklart. Men...
Ja, men alltså, ja, hur har vi... Jag har ju sett det dyka upp här och var. Nej, men jag har sett dig i flödet, tror jag. Alltså, du är ju på en båt. Ja, ja, men det är ju det här inne på äventyr. Hur kan man åka iväg på sitt äventyr? Man kan göra det på många olika sätt ju. Ja. Så det var ju en av anledningarna till att jag fastnade för dig. Sen har jag ju sett, tror också att du har gått samma utbildning som jag har gått kanske. Så du har funnits i någon grupp där.
Kanske
jag
det kanske. Eller,
ja, ja. Mm. Ja, ja, jag har sett att du har poppat upp lite här och var.
Ja, men precis. Det är samma för mig, och det blir ju det här liksom. Man dras ju ibland till lika tänkande människor. Jag tycker ju det är spännande med folk som vågar att göra det. Alltså våga leva det livet som man vill. Att våga prova saker som man drömmer om och att göra det. Och du har ju verkligen gjort det på ett speciellt sätt. Berätta.
Alltså jag får rysningar när du säger så. För det är så häftigt när man ger sig iväg på ett äventyr. Liksom. Och alltså jag bara tänker, liksom, jag ser det till mitt eget. Liksom, dels det här när man är inne i och förbereder sig inför när man ska iväg någonstans, eller så som jag har varit, och man börjar titta, man börjar läsa runt, man knyter kontakter redan innan. Och sen det häftiga är ju, nu är det ju ett tag sedan vi var iväg på vår resa, men det häftiga är ju att det där äventyret fortsätter. Jag tänker på det du var inne på, liksom, att man stöter på, alltså, det är så det är så spännande, för när jag har berättat om min resa, liksom, här hemma, så säger många så här, åh, wow, vilken häftig grej. Men det som är så häftigt när man liksom börjar glänta på dörren och när man väljer att åka iväg, liksom, som jag och barnen gjorde, så då får man kontakt med så många människor som liksom, ja, men som verkligen mår bra och som verkligen dras till den typen av liv. Och det är så intressant att se hur otroligt många vi är som faktiskt gör det. På så många olika vis. Alltså det känner jag, får rysningar utav det. Liksom när jag kommer hem och berättar om det, så säger alla så här, oj, wow, vilken grej. Liksom, för de känner ingen annan som har gjort det. Men det finns så många som gör det. Det är precis som att folk är liksom inte medvetna om det. Liksom. Att det finns ett annat sätt att leva. Det finns ett annat sätt att göra. Det finns ett annat sätt att upptäcka. Liksom. Ja.
Ja, det handlar ju lite grann om att hitta det här. Hur kan just jag göra detta på ett sätt som liksom, tilltalar mig och som funkar för mig, helt enkelt?
Ja.
Men vi pratar ju om det här äventyret nu. Du får ju faktiskt ta och berätta lite mer vad det är du har gjort.
Jag har varit iväg och rest 6 månader själv med mina 3 barn. Och från början, det var ju sprunget ur liksom... Ja, men dels en längtan om att ta mig utomlands. Har alltid velat utomlands. En längre period, ska jag säga. Jag har varit utomlands såklart. Men en längre period. Och sen så var det ju också så att jag... Ja, men vi var på liksom en tuff plats i livet rent generellt. Nu ska vi se, min yngsta var 3. Jag fick skador vid förlossningen utav henne, liksom, så att jag drogs med det. Och sen hade jag det tufft på jobbet. Och så mitt äldsta barn blev skolpliktigt och var tvungen att börja skolan, och det var tyvärr inte bra där, och det gick inte så bra att ha en dialog med lärarna där liksom, så hon mådde inte bra och så. Och så liksom man kämpade på, och så var det ju så att jag var anställd på en liten avdelning, och de hade rätt så tufft den avdelningen, så till slut så bara, jag vet inte, jag och min chef, vi liksom klaffade inte, så att till slut så ledde det blev liksom någon slags upprinnelse till att jag var en av de första som fick gå i princip. Nu blir ju facket inkopplat och sådär liksom. Men så att, och det var tufft. Och liksom känna att man går till jobbet och så är man inte, vad ska man säga, jag ska inte säga inte välkommen, men det känns inte kul att känna att man inte bidrar, eller att de tycker att man bidrar så pass mycket så att de liksom så, och det var ju tyvärr fler efter, alltså hela avdelningen lades ju ner i slutändan. Jag vet inte om det var ett sätt att försöka rädda liksom det som var, men det gick ju inte liksom, så att. Men så att, och just där och då så vet jag att jag hade, och det är ju det som är så spännande, när man liksom börjar titta sig omkring och man börjar knyta kontakter och man börjar prata med folk liksom så här, men hur har du, hur mår du, vad gör du åt det liksom. Då var det att jag hade pratat med ett par föräldrar liksom som hade bestämt att nej, men de skulle åka utomlands ett år då med sina familjer, och då blev jag så inspirerad så tänkte så här att ja, varför inte? Men det var liksom inte så att jag hade bestämt någonting långt i förväg, utan det liksom bara kom sig. Alltså jag hade ju det fanns ju en längtan liksom, men det var inte så att jag planerade i flera år inför en resa, om man säger så. Utan det var lite halvt spontant också. Och jag tänker att min sambo, han kunde ju inte ta tjänstledigt, och han ville inte säga upp sig, för han jobbar i en bransch liksom som det är väldigt svårt att få fast anställning i, så att han kände sig inte beredd att släppa det liksom, så att han sa så, ja men åk du nu då, för jag och chefen gjorde ju en överenskommelse att jag liksom skulle säga upp mig då efter 6 månader mot att jag blev arbetsbefriad direkt. Så jag behövde inte gå till jobbet liksom. Så jag hade ju betalt då, och så möjliggjorde ju liksom att, ja nej men vad tusan, nu kör vi. Kände jag.
Så rätt.
Det här har jag liksom, jag kände liksom så här, varför ska jag in i ett nytt jobb? Nej, alltså vi behöver tid tillsammans, vi behöver glädje, vi behöver äventyr, det är liksom det är bättre. Alltså de brukar säga så här att det finns aldrig något bra tillfälle, men det här var ett perfekt tillfälle liksom. Att ja.
Men det är väl det som är grejen, tänker jag då, att tillfällen kommer ju, det kommer ju bra tillfällen, men det gäller ju att fånga dem då och inte fastna i det här, fast eller kanske, utan att kunna fånga det tillfället, och det gjorde ju verkligen, det är ju så häftigt. Så vart tog ni vägen?
Alltså först så var det ju så, eftersom jag kände de här familjerna som jag hade kontakt med, så var det faktiskt så att jag valde att åka efter. För jag tänkte så här, när ska jag åka själv så behöver jag nog ändå veta, liksom, känna några på plats. Så det var lite grann min taktik. Så att vi åkte ju, jag fixade så jag hade visum till Thailand då i 2 månader. Så att tanken där var ju först så jag hittade något direktflyg liksom bokade, och det är det som är så härligt också egentligen, att om man vill åka någonstans, så om man inte åker liksom på samma tider som alla andra, då behöver det inte bli speciellt dyrt liksom. Nej. Så det föll sig liksom, så alltså det är så lustigt, men så vi flög ju ut på nyårsafton. Så vi 2019 till 2020, så då var vi liksom på väg. Så att, och då åkte vi ju till Krabi som första destination. Så tänkte jag säga, men vi testar på, vi är där i 2 veckor blev det ungefär. Och sen så skulle vi åka vidare då till samma ställe som de här andra familjerna var på. För då tänkte jag, men då kan vi mötas upp lite och så Ja, men så har man någon som man känner ifall ja, det skulle vara någonting och det kör ihop sig och sådär. Mm. Så att, mm. Och sen så, ja det händer mycket. Herregud, det händer jättemycket. Alltså ja, när vi åkte, alltså ja, det var så otroligt. Jag hade liksom, alltså jag kan säga bara de två första veckorna, fyra första veckorna var väl väldigt omvälvande. Vi kom ju till Krabi och jag hade en sulke och jag har tre barn liksom, och den var ju tänkt för den lilla, men jag hade egentligen ett annat barn som liksom hade större behov, upplevde den liksom. Så det var en hel del konflikter och varmt och svårt med mat och det var liksom,
hur gamla var barnen då?
3, 5 och 7. Mm. Och wow. Det, ja, alltså då tyckte jag ju inte att de var små, men det är ju också, vi har ju valt att vara föräldralediga med våra barn väldigt länge, längre än normen.
Mm.
Så för oss som har varit tillsammans mycket så upplever jag liksom att de är väldigt mogna för sin ålder. Alltså de har blivit det av att vi har liksom, ja men det är mycket samtal och vi diskuterar saker ihop och vi bestämmer tillsammans och sådär liksom. Och bestämmer vi inte tillsammans, nej men då pratar man ändå liksom mycket om, ja men varför blir det så här och liksom så. Mm. Så att ja, nu när jag ser barn som är i samma ålder så kan jag känna att oj, vad små de är, men det upplevde jag inte då liksom.
Nej, nej.
Och det jag tycker är så spännande också är ju liksom att många brukar säga så här att men gud, du åkte själv. Men jag kände verkligen det mot slutet, Sanna, att jag åkte inte själv. Jag Nej. Var faktiskt inte själv. Jag var kanske ensam vuxen när jag var vårdnadshavare. Mm. Men jag var inte själv på resan. Alltså jag hade ett otroligt stöd hos mina barn. Och jag upplevde liksom att de växte verkligen. Det var jättefint att se.
Åh, vad härligt.
Alltså, ja, så att det är liksom, alltså ja, men jag kan säga att det går vi också bakslag när vi kommer hem. Såklart.
Ja, för
då kommer man tillbaka till en värld där folk förväntar sig att man är de man var, och det blir också en krock liksom. Så att, men det, alltså du vet, jag tänker bara på, jag har något sånt klipp när vi på slutet då, när vi ska försöka ta oss hem, och så minsta barnet då, 3, ja, 3,5 är hon ju då, hon går med liksom en, jag vet inte, det var någon tygpåse med skor i. Det blev ju lite så, man packade ju väldigt litet när man åkte.
Ja.
Och sen så blev det ju att det växte lite allt eftersom man åkte vidare på resan. Så på slutet så fick de ju verkligen liksom så här, du tar det. Alltså de fick ju verkligen hjälpa till så liksom. Så, och det var så lustigt. Och så hade jag ett annat barn som jag bad liksom så här, för de ville absolut ta med sina ritade papper. Och så sa jag, men då får du ta det och så får du ta den här grejen. Och så har jag liksom, när jag filmar samtidigt, det minsta barnet som går med den här tygpåsen och skor. Och så hör man hur det andra barnet säger så här, men det är så mycket att bära. Och så är det bara papperna liksom. Mm. Och så hör man min kommentar i bakgrunden, men alltså titta på lilla syster, hon går ju med alla de där skorna. Och alltså, det ser så roligt ut liksom. Så man säger, ja, du kommer nog inte undan här. Alltså, liksom. Men det, och i vanliga fall hade det blivit protester. Men liksom, längs med resan så var det liksom, ja, men de bara lärde sig att nej, ja, men vad ska jag göra? Liksom? Det, ja. Om jag ska ha mina papper, då får jag ta med mig dem. Liksom. Ja. Eller så får jag lämna dem. Det var så enkelt var det. Liksom. Så, ja, nej, då. Okej då, mamma. Ja. Så liksom. Ja. Så.
Men ni tog er till Nya Zeeland sen också, va?
Mm, vi åkte till Thailand, så hade vi visum där och så var vi där liksom hela 2 månader och sen så, jag hade ju ingen rutt liksom bestämt innan vi åkte, när vi åkte ut på nyår, men sen så kanske en månad in i Thailand då så kände jag liksom att nej, men nu måste vi nog kolla på vart vi ska vidare, så jag började kolla boende och jämföra och sådär. Och min ursprungliga tanke var egentligen att vi skulle typ, jag brukar säga det, om alla andra backpackar när de var 20 så gjorde jag det när jag var 30 med barn.
Ja.
Typ. Men så min tanke var egentligen att vi skulle typ ja, men typ resa, alltså slow travel, alltså resa långsamt och typ backpacka över Ostasien. Det var min tanke liksom, att vi skulle åka. Men sen var det så att ett av barnen liksom tyckte det var så jobbigt med värmen.
Mm.
Och det blev så, jag har en sambo som är från Bulgarien, så vi har varit mycket i Bulgarien, där också varmt om somrarna, men, och det har funkat jättebra, vi har kört siesta mitt på dagen och så, men
mm.
men ja, nej, men att vara själv och försöka få det här att funka, och samtidigt det här med maten, få i dem vatten tillräckligt, men alltså det blev det, jag upplevde liksom att det blev för mycket liksom, alltså det blev för jobbigt. Så då när jag satt och kollade runt vart vi skulle åka härnäst, för jag kände lite så att för varje förflyttning också så behöver man ju återhämtning, och man behöver landa, och man behöver hitta liksom, med barn behöver man hitta en vardag ändå liksom, så att och liksom bara varit på ett ställe 2-3 veckor, det tycker inte, alltså det tycker det blir inte bra liksom, alltså det, man hinner rota sig lite kanske och så och hitta lite, och sen så är det liksom iväg igen. Så jag vill ju minst ha en månad på samma ställe egentligen, oavsett vart vi skulle. Och då när jag kikade så till slut så bara kände jag, nej, men det är samma värme och det är priser, och var lite så, jag fick ju tips om att ja, men Kuala Lumpur och sådär, men så bara tänkte, nej, men dra runt i storstad med barnen, så alltså, nej. Och så tänkte jag, ja, men vi är så långt bort ändå, och jag har alltid velat till Nya Zeeland, jag har velat dit sedan gymnasiet och fortfarande kommer, nej, men där är det mycket bättre med värmen, och det är liksom, ja, men lite mer västerländsk kultur också, så bara tänkte jag, ja, där borde det ju liksom funka, och så kanske jag får lite, alltså känna att jag kan slappna av lite så liksom. Så, och det var tur, kan jag säga egentligen, alltså så här i efterhand, att det blev Nya Zeeland. För jag har ju hört en massa skräckhistorier om hur det har gått för familjer som har fastnat i lockdowns i resten av Ostasien. Alltså efter att vi liksom kom, för vi lyckades ju liksom ta oss då till Nya Zeeland innan det hände. Men tanken var ju liksom att Thailand och så Nya Zeeland, och sen så skulle jag ju jobba mig tillbaka långsamt då, och så vi skulle åka till via Bali, Singapore och sen tillbaka till Europa. Så skulle vi ha en semestermånad tillsammans med barnens pappa också då, i Bulgarien. Mm. Innan vi skulle tillbaka. Vi skulle ha varit iväg i ja, men drygt 7 månader. Då, egentligen.
Mm. Men så kom den här lockdownen i alltihopa då. Hur blev det för där?
Det var kaos alltså. Mm. För det, ja, det var rörigt. Alltså grejen var ju den att jag hade ju sett till så jag hade lärt känna, eller lite så ytligt bekant, så lärt känna en kvinna på Nya Zeeland. Så vi åkte ju till henne och bodde på hennes gård. Hon, vad heter det? Ja, men hon hade en egen gård och hade byggt upp en verksamhet runt det liksom, och hade 3 flickor som hon hemskolade och sådär. Så att vi bodde ju där i, jag tror det var 3-4 veckor. Sen var det ju så att när vi flög in i slutet av februari, jag tror det, vi flög in på kanske en torsdag eller fredag, och sen typ på söndagen så upptäckte de första coronafallet då på Nya Zeeland. Och de var rätt snabba med att sätta in att man skulle gå, alltså in i karantän om man flög in. Man kunde komma in, men det var liksom karantän som gällde ju. Och då så det föll sig så liksom att de skulle hjälpa några bekanta de hade så, med, och då var det liksom lite speciellt hur de bodde, så att i samband med det så sa hon så här, ja, men ja, vi behöver liksom de här rummen för att kunna hjälpa våra bekanta liksom, skulle du kunna, alltså kan du titta på fortsatt rutt eller hur, när du tänkte resa vidare liksom. Jag bara kände, ja, det borde väl vara snart, så ja, jag kan väl lika gärna. Så det var ju lite så, jag åkte vidare, så vi bodde ju på något sånt här, ja, men det är mycket sådana hostels och motels och sånt. Det är ju inte alls som i Sverige liksom, att det är hotell, utan Nej. Det är ju liksom så. Så att det var ju, så att vi bodde ju på ett sådant ställe med ja, det är ju lite grann som vandra hem fast finare liksom.
Mm.
Så att vi skulle bo där i 3 dagar. Och sen så var ju min tanke egentligen att vi skulle kampa oss igenom hela Nya Zeeland typ.
Ja,
det där. Ja, liksom galen idé. Så, men jag köpte en massa campingutrustning. Jag tänkte, vi ska kampa. Det är liksom, och det var väl kanske framförallt för att jag ville hålla nere kostnaderna. För jag visste att det var dyrt att vara på Nya Zeeland och bo liksom.
Ja, ja.
Och samtidigt så, ja men vi har inte campat speciellt mycket i Sverige. Så jag bara kände, men Nya Zeeland är perfekt liksom. Det är ju hur vackert som helst ju.
Ja.
Så att ja, så jag hade en hyrbil och så, ja, det var min galna idé. Så, men så var vi på det här liksom, motellet och vi skulle vara där i typ 3 dagar. Och så gick det väl en dag eller en och en halv och så helt plötsligt så började alla så, det började viska. Så här, liksom, har ni hört? Liksom, bara, ja, nej men studenten ut med att de ska in i lockdown. Man bara, va? Alltså, och det värsta där var ju också att jag hade ju ett tyskt par som de berättade ju hur några som hade flugit in. För det var ju lite så att de som skulle vara i karantän, de skulle uppge en adress.
Mm.
Och polisen där var väldigt bra på att kontrollera liksom, om de höll sig på adressen eller inte.
Ah,
då, hade de känt några som hade flugit in och som inte hade stannat på sin adress. De hade åkt iväg och hämtat sin campervän i alla fall. Och sen åkt vidare. Och det där hade ju polisen upptäckt. Så de hade sänt ut någon sån efterlysning och så hade de fått fatt i dem. Och så hade de gett dem, vad var det, 20 000 svenska kronor i böter, något sånt.
Mm.
Och så hade de kört dem till flygplatsen och så hade de, och sen så hade de gett dem så att de är landsförvisade. Och berättade att då skulle de inte få komma tillbaka in på Nya Zeeland någonsin igen.
Nej, du vet.
Och då, du vet, när de sitter och säger detta samtidigt som jag ser presidenten, för då sitter det här paret, de backpackerparet sitter och berättar om detta liksom. Och samtidigt så står presidenten och säger, ja, om 2 dagar vid midnatt, då ska vi in i lockdown och så... Då behöver ni en fast adress att bo på. Och så börjar man titta på motellen. Och de skulle ju också, ägarna skulle ju också in i karantän, alltså i lockdown. Mm. Så nej, där gick ju inte att bo. Liksom. Så man, jag blev, alltså, och så den här liksom, gården som jag hade varit på innan. Nej, men hon kunde ju inte ta emot oss. Så jag var bara så här, men gud, vad gör jag?
Ja.
Alltså jag fick sån panik liksom. Alltså jag hade 2 nätter när jag hade så svårt att somna.
Ja,
och till det. Saken hör den att mitt äldsta barn utvecklade också astma. Så hon hade andningssvårigheter. Det ska man ju inte ha när folk är livrädda för att få corona. Alltså, nej. Så det var ju verkligen så här. Vart tar vi vägen?
Mm.
Alltså jag kände själv så här, jag behöver inget fint, jag kan bo i min bil om det är så, om jag så måste liksom. Bara vi är trygga och ingen kickar ut oss och mina barn har det bra liksom. Alltså det var bara på, så verkligen så. Inga höga krav alls liksom. Bara vi inte åker dit och liksom blir deporterade eller landsförvisade eller får böter eller alltså det Nej, så ja, gud, det var.
Och det, hur löste det sig? Det bara dök upp liksom en möjlighet eller hur liksom?
Alltså sociala medier. Alltså det är det som är så helt otroligt. Alltså på Facebook så hade Nya Zeeländarna faktiskt. De hade skapat en nödgrupp till alla liksom turister och utländska liksom.
Åh, vad fint.
Som befann sig i landet, så gruppens enda syfte var att alla som behövde ett boende skrev en kort annons om sig själva, vilka de var, vart de behövde boende, vilket pris och liksom liksom så. Och sen så fick Nya Zeeländarna faktiskt lägga in sina erbjudanden och kommentarer. Så att jag sökte i den, jag hittade, och den kan jag säga, den stängde de sen faktiskt. Det var helt häftigt att se på slutet av vår resa att ja, men nu ser vi att behovet finns inte längre, så nu kommer vi stänga den. Men det var så otroligt fint att se hur liksom, hur ja, men det, det var ju folk som tog tillfället i akt och la ut en himla dyra erbjudanden också, det kan jag ju säga. Alltså jag vet, ja. men verkligen, det var, och ja, privatpersoner alltså, som fixade detta. Det var inte någon myndigheter eller så, utan det, så det är helt, ja, helt makalöst. Och det var så många, det var ju vissa som jag hade kontakt med, men de befann sig ju så långt, så jag kände liksom att jag kommer inte fixa och köra så långt på den korta tiden för att hinna in innan vi väl måste vara där liksom. Mm. Men de var så peppande liksom. Alltså så himla fina liksom, ja, men jag hejar på dig, jag hoppas det går bra, att liksom se till om du behöver, och jag kan kolla bland mina liksom vänner om jag känner någons bekant som bor någonstans i närheten liksom. Alltså det var, ja, när det var,
men ja, sånt är ju så viktigt, helt tänker jag. Ja,
verkligen, liksom, verkligen,
för man, det blir lite så kaos.
Man känner sig ju så ensam och man känner sig ju så sårbar alltså. Verkligen. Det var... gud, jag blir alldeles svett. Jag tänker på det.
men det är ju så när man tänker tillbaka på den tiden. För det var ju väldigt, väldigt konstigt på många, många ställen. Alltså, det var ju jätteknasigt här också. Vi fick ju inte gå i land. Så... Det var ju liksom... Det var också så. Här delades ett böte hejvilt.
Det var också... Ja, det gjorde det.
Ja, ja, visst.
Ja. Ja, och man vet inte hur man ska bete sig. Liksom. Alltså det så vet man inte hur man ska bete sig sinsemellan. Så vet man inte vad som förväntas av, ja, jag tänker myndigheter eller liksom, alltså polis och sånt när man möter dem. Alltså då när, innan man har hittat något slags läge för, ja, men det här gäller så här förhåller vi oss till det. För det var, alltså när jag var, vi hörde ju talas om det i Thailand liksom mot slutet. Åh, nu har det kommit de första fallen i Kina och det verkar konstigt. Och jag vet att vi skämtade om det och sa liksom, ja, det låter precis som en sån där film som man har sett. Dålig film som man har sett liksom. Ja, nej, men det är nog ingenting, tänkte man liksom så här naivt. Och sen så bara, och sen den paniken som blev, alltså jag... Ja. Bland alla länder och hur det bara spred sig. Alltså det...
Och just hur det blev så olika också. Och det var ju förändringar i alla lockdowns var olika ut på olika ställen. Och det förändrades ju liksom vad det var som gällde. Och det var ju liksom, det var svårt det var... just att veta vad är det verkligen som gäller. Och liksom vara trygg det.
Ja, men och sen också veta, vart hittar jag rätt information? Ja. Hur vet jag att jag gör rätt liksom, så jag inte gör fel? Och så, det var jättesvårt. Och det, jag hade ju liksom, alltså mina barn blev ju också förkylda vid den tidpunkten. Alltså det var så lustigt för att när längre fram, för det var ju lite så, för de som till slut liksom sträckte ut en hand, det var en äldre kvinna som sa det, ja, men vi har liksom, de hade ju någon sån här gård liksom, så att ja, men vi brukar ta emot liksom via Airbnb backpackers då liksom, men vi har, det är så stora utrymmen så vi bor ju inte på varandra, så vi har plats här till er om ni liksom behöver. Vi har ett par till, det var några i ett par stugor som hade eget liksom, och vi fick en egen del i en lada och liksom, så att ja, nej, så att, men då blev det också liksom det här, ja, hur hanterar jag det här att mina barn är förkylda? För det var ju lite så också att de bodde ju långt, alltså det är ju mycket landet på Nya Zeeland, ju långa avstånd och sådär, och hon sa, ja, men du måste handla innan du kommer ut hit, för att sen vet jag inte när vi liksom får åka iväg igen liksom, och hur det ser ut med det. Och de sa ju förvisso att, ja, men handla liksom och till apotek, ja, men det får ni, och det är klart att behöver ni söka sjukvård så visst, men de sa också helst inte då när de skulle in i det, så då kände man så här, nej, men då måste det ju verkligen vara riktigt allvarligt liksom, så att jag var ju tvungen att åka förbi en mataffär, och då, nu är det ju så här, i efterhand så har jag ju fått reda på att mitt äldsta barn, hon utvecklade ju astma. För hon är allergisk mot vissa växter. Och tydligen på Nya Zeeland så blommar det ju rätt kraftigt året om. Mm. hon har aldrig reagerat i Sverige. Nu gör hon ju det liksom, men hon har inte gjort det tidigare liksom. Hon var inte det minsta barnet liksom heller, så man tänker ju att en allergi borde ju inte uppkomma när man är så gammal riktigt, men det gjorde det för hennes del. Och då när vi åkte, och så var de ju lite snuviga liksom, så när vi skulle iväg till affären, då sa jag, ja men jag måste gå in och handla, vad ska jag göra med barnen? Jag vill inte lämna dem ensam i bilen.
Nej,
liksom. Vi ställde oss ju i kön liksom, jag försökte med barnen, ja men nu får ni liksom, håll inte, nu får vi vara tysta liksom. Men, och då hade jag en man som liksom stod framför mig, och vi höll ju, det var ju 2 meters avstånd mellan allihopa, men han... Jag kommer inte ihåg hur han ser ut, men jag kommer ändå ihåg liksom vilken liksom sinnesstämning han skickade. Och jag tänkte på det, alltså det är verkligen sånt starkt liksom minne som jag nog alltid kommer bära med mig. Hur påverkade människor blir när de har dödsångest.
Ja.
För att han betedde sig så otroligt, upplevde jag, irrationellt och aggressivt, hotfullt. Mot oss när han liksom hörde minsta lilla liksom. Hon rör med astma som hostar liksom så. Och så pratar vi ju då svenska. Vilket såklart innebär att vi är utlänningar.
Ja.
Vilket innebär att vi är ju jättestor risk att vi precis har kommit i förra veckan och har plockat in alltihopa och att vi sprider det nu i matkön liksom. Så när vi stod där ute i friska luften och jag vet, jag hade ett missat samtal så jag liksom skulle lyssna av min röstbrevlåda. Och han var aggressiv, han stod på håll och liksom sa saker så här. Och så bara, ja men dina barn är sjuka. Jag bara, de är förkylda, ja det är de. Ja men hur vet du att de inte har corona? Jag bara, men jag vet det, för vi hade ju varit på Nya Zeeland i en månad liksom. Hade vi haft corona, ja men då hade vi fått ut av någon annan liksom. Och med tanke på det de berättade då, att man blev så allvarligt sjuk, så tänkte jag, nej men... För det här äldsta barnet som då hade astma, ja, men alltså hade hon, jag har tänkt på det många gånger, liksom, att hade hon haft corona, då hade hon varit en av de barnen som verkligen hade blivit jättedålig. Så det var liksom så jag resonerade, liksom, att nej men det är inte det, hon är förkyld. Liksom. Men det är någonting liksom, annat, och det var ju också, det var allergi. Men han var... Ja, nej, han var så hotfull. Och det hela slutade ju i liksom att, och det är tur egentligen att han var så rädd för corona, för då kunde han ju inte närma oss.
Nej.
För i någon tidpunkt så tänkte jag så här, hade det inte varit för att de visste att corona smittar av de här närgångna, så kändes det nästan som han hade kunnat tänka, alltså kunnat ge sig på en liksom.
Ja.
För att han var liksom, ja, det var jätteobehagligt. Så jag kände mig verkligen så här, ja, men jag kände mig inklig. Ja. Alltså jag, under resan har jag haft många moments när jag verkligen kände att gud vad vi är starka och gud vad jag är stark och åh vad jag kan liksom. Men där kände jag verkligen så, gud vilken liten skit jag är liksom. Alltså verkligen så här, vilken liten lort det är. Och vi kom framåt i kön och till slut så kom vi nästan hela vägen fram, och då pratade han med personalen och säger, ja men de är sjuka, de borde inte få komma in liksom, för de hade ju ett visst maxantal och personalen var ju full mundering liksom, alltså så som man tänker sig sjukvårdspersonal i Sverige, så såg de ju ut inne i på affären där liksom. Här är det ju liksom, här var det ju inte riktigt så i Sverige, men så såg de ut där liksom. Så när vi kommer fram så säger de ju det, att ja men vi har hört att dina barn liksom har förkylningssymptom, ni får tyvärr inte komma in i butiken och handla. Och jag var så här, men, och då bara rämna allting och då började jag grina liksom. Jag bara, men vi ska ut och in i lockdown, jag är här som turist, jag har ingen släkt här, jag kan inte liksom, jag kan inte be någon hjälpa mig. Vad gör jag? Vi behöver mat. Alltså,
ja.
Jag bara, hur ska jag liksom föda mina barn? Alltså, de har inte, vi har varit här, jag vet inte hur länge. Vi har gjort den här karantänen, liksom, alltså, fast vi inte ens omfattades av den. För vi bodde på en gård i 3 veckor själva. Liksom. Så jag bara känner, vi har gjort allting by the book. Och nu är de förkylda, men liksom, och jag bara kände så här, men vad gör jag liksom? Men då var de så snälla så då sa de det liksom, ja men skriv en matlista så går vi in och så får du komma och betala här utanför. Så att det gjorde de, så att det löste sig, men jag då när vi väl kom fram till den här gården senare på eftermiddagen, så skulle vi in vid 12 ju. Alltså jag, då när jag klev ur, och hon, Sue som hon hette, hon som var värdinnan, hon stod på andra sidan bilen, jag kommer ihåg så väl, hon sa det, åh hej Josefin, och hon visste ju liksom att jag hade haft jobb, för jag skrev ju uppdateringar lite små, inte om det, men jag skrev liksom, ja men mina barn är liksom förkylda och jag är alltså, och även liksom så här, hur ska vi göra när vi ses, för vem vet, vi kanske ändå tar någonting med oss, alltså man visste ju inte liksom. Nej. Samtidigt som jag var rätt övertygad om, nej men det är en förkylning, men jag vet ju inte 100% liksom. Så då när jag klev ur, så då säger hon så här, ja, och så säger hon så här, hej Josefin, hur är det? Och jag bara stod jag och grinade liksom. Det var så mycket känslor. Det var liksom bara så här, åh, jag är äntligen här. Och jag är äntligen hos människor som verkar så himla snälla och som inte är fientliga och som inte är hotfulla. Och det var liksom, ja, det var bara så här, åh gud, jag kan bara andas ut lite. Nu ska jag bara gå och lägga mig i säng och dra täcket över huvudet typ liksom. Alltså det var verkligen så mycket, åh vad så gullig hon sa det, för då när jag grinade liksom, att jag önskar jag kunde ge dig en kram, men jag tror vi får hålla avstånd i 2 veckor, så kramas vi om 2 veckor liksom. Nu blev det inte, alltså vi kramas inte 2 veckor efter, utan det blev, jag hade en olycka där på kvällen också liksom, som det är lite så, när någonting kommer så finns det en tendens att fler grejer liksom kommer. Så att vi hade ett barn som trillade liksom i betonggolvet och landade med huvudet, så det blev, det bara växte, och då hade de precis berättat en historia där något av barnbarnen hade trillat i och slagit i huvudet, så de hade fått ringa deras 112, och att men de bor så långt utifrån sjukhuset, så då var ju en helikopter tvungen att komma och hämta oss. Så jag fick ju värsta bilderna i huvudet, att men gud, kanske hon har spräckt skallen och så vidare. Ja, så jag fick ju värsta så här, katastrof. Så att, det var...
Ja, men jag tänker, det är ju också så
turbulent.
Ja, jag tänker i det läget när det är liksom stressnivåerna i kroppen är så höga, så är det ju liksom, det behövs ju inte mycket för att trigga igång liksom orostankar och allting annat. Alltså du måste ju vara så himla...
Ja, alltså jag kommer ihåg, och så sovit dåligt också. Ja. Där bara redan där är man ju nästan kör, för då
sårbarhetsfaktor deluxe liksom.
Gud. Så det satt, men den här incidenten med den här mannen vid mataffären, den satt så starkt i mig. Så för hon sa ju det, de var lite lustiga, för de var ju lite så här, när jag behövde hjälp eller avlastning, då fick mina barn kolla på film. Det var liksom min hjälp och barnvakt, om man säger så liksom, för att jag var ändå själv, och ibland behövde man en lugn stund för att liksom stuva undan och så där liksom, när de inte orkar heller. Men där var de verkligen så här, just det här paret var ju verkligen så här, nej, ingen, deras barn, det var ingen skärmtid alls. Det var verkligen ut i det gröna och allt sånt där. Så de sa ju till mig, ja, säkert, om det var, det visste jag inte då, men dagen efter redan så var de så här, ja men det är klart att ni ska, för man fick ju bege sig till närliggande liksom grönområden så länge man höll avstånd. Så då sa de det till mig, ja men åk ner till havet, vi ska ner till havet nu på morgonen, åk ner till havet eller kom efter oss sen, så kan du väl liksom, kan du ta en promenad med barnen, för man fick ju inte vara i, tror de hade någon maxbegränsning på hur många som fick gå ihop. Så att det liksom, även om vi kom ifrån samma, till slut blev det att vi umgicks allihopa, så vi blev ju en och bubbla.
Ja,
liksom. Men just där och då var det så att vi skulle hålla oss isär. Och jag kommer ihåg liksom så starkt, vi åkte ner de här slingrande vägarna ner till havet, och det var ju så otroligt vackert. Och så kommer ner dit och ser liksom hur, det var säkert turister, men vi kliver ur, barnen kliver ur, de hittar något träd i närheten, och så ställer mig och tittar, och det är rätt mycket människor ändå som rör sig på stranden, men de går i klungor om typ 4 och 4 max liksom. Och jag hör ju att det är mycket nyzeeländare, och så bara, ja men jag var fortfarande på den här starka känslan från det här mötet vid mataffären. Så jag var så otroligt rädd för att gå ner på stranden och gå där nere och prata med mina barn på svenska.
Mm.
Alltså det var... Så att jag klarade inte att gå ner till den stranden faktiskt.
Nej.
Utan för jag var så otroligt rädd att de liksom skulle tänka att att de skulle höra svenskan och en utlänning och så höra att något av barnen hosta och att de liksom skulle bli hotfulla. Så att, jag kom inte längre än att liksom kliva ur bilen, stå och titta. Och barnen lekte vid trädet och sa, men kan vi inte gå ner och plocka snäckor vid stranden? Liksom. Jag sa, nej, jag fixar inte det här. Vi måste åka hem. Liksom. Jag klarar inte av det. Och, och jag bara tänker så här, det är så hemskt. Liksom, för jag tänker, var kommer den rädslan ifrån? Det kommer ifrån att en människa har känt dödsångest.
Ja.
Och liksom agerat på den. På den känslan liksom. Och så har det liksom fått effekter på en annan liksom. Och jag vet inte. Jag förlorar min lillebror väldigt tidigt. Så att jag har själv levt med det här att döden liksom. Att det har varit tankar kring döden. Har varit väldigt närvarande och ibland. Att jag har haft liksom ångest också liksom. Men att jag liksom ändå sett det som viktigt att vända på det och känna att det är över. Så varför ska jag låta den där rädslan begränsa mig? Eller påverka mig till den graden att det påverkar andra. Liksom.
Mm.
Så det kunde jag känna en ilska liksom, över. För den här mannen var ju kanske till och med äldre än mig. Och jag kunde känna liksom, att så här, det är en grej som man inte pratar om i samhället som inte är närvarande. Så då när helt plötsligt när pandemin kommer och alla bara, jag kan dö. Helt plötsligt blir de medvetna om att, nej men gud, det finns ett slut i livet också.
Ja.
Men det är ju inget nytt.
Nej.
Och sen, men sen är det då bara agera fullständigt irrationellt och liksom lite grann hur som helst mot andra.
Ja.
Istället för att faktiskt se det för vad det är. Jag vet inte.
Ja, men det var ju mycket logik som försvann hos många, kan man ju säga. Det här liksom logiska tänkandet liksom, försvann ju lite grann. Och det är ju det som man tittar tillbaka, kan jag ju tycka. Det finns ju två delar i det. Dels så kan vi ju sitta här och prata, du och jag. Vi blir alldeles rörda båda två av det.
Ja.
Hur människor sträcker ut handen och vill hjälpa till. Den här känslan som kunde bli av gemenskap, vi hjälps åt, tillsammans fixar vi
detta. Ja, det var så häftigt alltså.
Och sen har vi den här andra sidan med den här dödsångesten då, som kanske en del upplevde, och det här som blev så himla fel liksom.
Ja.
Vi fick också det kastat att vi skulle åka tillbaka till vårt land av en polis liksom. Och vi bara, men hur då? För att vi gick med hunden. Alltså det är liksom sådär.
Det är
så orimligt som kom med det också. Men det är två verkligen ytterligheter med den här pandemin som jag tycker man kan uppleva när man tittar på det tillbaka. Det var mycket som var starkt.
Ja. Jag vet inte, jag kan känna så här i efterhand att jag hoppas och jag tror att många vaknade, för jag tror att många i vår, alltså det är, vi lever ju så stort storsamhälle, brukar jag säga, kallar det liksom. Vi lever i ett storsamhälle där vi får in mycket intryck, vi tittar mycket runt om i världen, det är mycket liksom genom media och det liksom, man rör sig också över stora områden och sådär liksom, att man är så bekväm och man tar så mycket för givet liksom. Och sen helt plötsligt då när det liksom, när man hamnar i den här situationen, och så har det, känns som att många har inte ens tänkt tanken att vi föds, vi lever
och vi dör.
Vad händer sen? Men det är inte alla som har tänkt på det liksom.
Nej.
Och när de då väl slås av den tanken, speciellt då under den här situationen när man faktiskt inte vet någonting, för det var väl det som också var det många triggades av då när de blev rädda. Vi vet ju ingenting.
Nej.
Folk är så vana vid att bli serverade någonting. Och det är precis som att de har, antingen så har de ingen grundtrygghet eller så har den liksom försvunnit, för att de vet inte vad de ska greppa efter för att känna att jag är ändå trygg här där jag är ändå liksom.
Mm.
Så att, ja.
Ja. Och det är ju det som du säger, det är ju så, ja, det är så intressant alltihopa det, men just det här, ja. Det är ju faktiskt så, det är ju det enda vi vet om livet, förutom att allt förändras, är ju att vi alla en dag ska dö. Det är klart att det är jobbigt om man går och tänker på det hela tiden, men det är också viktigt att också leva fullt ut, och just precis. Lite gärna skala av det, att inte det ska behöva vara så ångestladdat.
Ja, nej, men jag tror att det är klart att det är jobbigt att närma sig ett ämne. Men jag tror att många skulle må mycket bättre, och de skulle nog omvärdera väldigt mycket i sitt liv. Om man, för det kan jag komma tillbaka till, att varför valde jag att resa? Ja, men, alltså, och det hänger ju ihop med att min lillebror gick bort. För att jag har alltid liksom, i mitt huvud, ända sedan han gick bort, liksom, jag var 10 år gammal, ändå tänkt att ja, nej, men, han fick inte leva. Livet är orättvist. Det är orättvist. Liksom. Ja. Det är inte rättvist. Han fick inte leva, men jag lever. Då kan jag göra det bästa av det. Det är det minsta jag kan göra liksom, istället.
Precis. Jag tror att det kan vara en drivkraft hos många av oss som tar steget. Sen tycker jag, sen önskar jag att det inte vore, vi skulle inte behöva det. Men det är också det. Min pappa blev 57 år, gick bort jättesnabbt. Ja. Min bästa vän blev 47. Och det är också såna här, sånt som blir en drivkraft, i att jag vill inte vänta. Jag kan inte säga att det ska jag göra när jag blir pensionär. För jag har ingen aning om jag blir pensionär.
Nej.
Utan det jag vet är att nu lever jag. Och nu orkar och kan jag göra detta. Och då gör jag det. Det som kommer sen, det kan jag ta sen liksom. Men inte, jag vill inte skjuta upp det.
Nej. Nej. Ja, sen skulle jag ju absolut gärna kunna göra mer.
Det är klart. Det tar
inte
jag
längtar efter mycket mer, men det är liksom, det gäller att få det hållbart också.
Jo, men det är det ju. Men jag tänker att du har ju bara det liksom att du gjorde detta, och när man tittar tillbaka också, alltså det var ju många svårigheter som du mötte, och det är ju så livet funkar. Vi kastas ju, oavsett om man lever sin dröm eller vad man gör, så får vi ju utmaningar mer eller mindre. Men det löser sig ju oftast. Men jag tänker, har du liksom, du säger det finns massa mer du skulle vilja göra, men finns det någonting som känns som att det liksom lockar och drar mest att göra här mest?
Alltså min dröm, och den, jag vet inte, jag har ju träffat personer som faktiskt på något vis lever den där drömmen, som säger att ja, men det är fullt möjligt, det är inte alls svårt. Alltså nu vet jag inte exakt hur de har lyckats lösa, men det är ju lite så. Jag hade ju, alltså i mitt huvud så hade jag ju velat ge mig iväg på ett äventyr som aldrig tar slut. Så är det ju. Eller det kan ju ta slut när jag väl har tröttnat, men jag skulle liksom, alltså det liksom, ja men resa långsamt. Alltså, och sen har ju jag tänkt så här ibland, vi har ju försökt liksom lite grann med min sambo, ja men bas eftersom han är därifrån och vi brukar åka dit på sommaren. Det är som bas, och att vi åker någon annanstans när det blir liksom vinter. Men just, och egentligen, å ena sidan handlar det ju om äventyr, men sen handlar det ju också om en livsstilsförändring. Yeah. Alltså att man gör något annat med sin tid. Och att man liksom värderar tiden, för det är ju framförallt, det kan ju jag känna, framförallt tiden med mina barn. Alltså nu, det är 2 år sedan vi kom tillbaka liksom, och det, vi har haft det jättebra så liksom, det har funkat med skola äntligen och sådär, men jag kan ju känna liksom att tiden går, och de blir ju äldre, och det är klart, det finns ju en separationsprocess framöver liksom, och men att kunna liksom få tiden tills dess innan ihop liksom, och njuta av livet liksom. Det... Ja.
Och uppleva, tänker jag.
Ja. Ja, men det är ju det liksom. Alltså att växa som människor ihop. Alltså det gör någonting. Ja. Verkligen. Ja, men det har verkligen djupt. Alltså verkligen påverkan på djupet liksom. Och det ger ju. Alltså, jag tänker bara barnen. Det har gett dem så otroligt liksom mycket. Och de växte. Och jag bara alltså.
Har du någon gång ångrat det, att du gjorde det?
Aldrig.
Nej.
Aldrig. Det är mitt, jag brukar säga, det är mitt livs hittills största resa.
Ja.
Det är mitt livs hittills största resa. Ja. Jag, för jag hoppas att det blir fler. Och
det
är liksom, min minsta var ju 3 och jag börjar ana, visst jag har mycket bilder, men jag börjar ana att de minnena hon har är framförallt de känslomässiga, alltså delarna. Liksom. Det är inte tydliga liksom, ut där eller där eller där. Visst, hon kan ju se det på bilder, men jag skulle tro, och det är ju också intressant hur de liksom, vad de kommer ihåg och hur de kommer ihåg.
Ja.
Alltså jag, precis efter när vi, eller om vi, när det var när vi verkligen var på väg hem, för det var ju också en lättnad när vi väl satt på sista plan och visste att nu sen, vi bor ju i Malmö, så vi flög ut till Köpenhamn och vet att nu snart landar vi hemma. Liksom. Då, och då börjar jag känna så att nu kan jag börja slappna av. Liksom. Mm. För det var ju även liksom en ekonomisk stress som liksom låg på och var iväg. För det, jag hade inte tagit höjd för en pandemi. Och jag hade inte tagit höjd för att ligga ute med så mycket, alltså med flygbiljetter och sådär. Liksom. Så att... Men då innan vi landade någon gång på vägen där, så frågade jag den äldsta vid något, ja, så liksom att ja, men vad kommer du komma ihåg, liksom, vad tar du med dig starkast? Hon fattar nog inte den frågan, men vad tar du med dig starkast liksom från den här resan, eller vad kommer du komma ihåg, alltså, vad kommer du ihåg mest ifrån den här resan? Och en av grejerna hon sa som jag, som fastnade i mig, det var så här: ja, mamma, du har gråtit så himla mycket på den här resan. och det kommer också tillbaka till mig, du vet, liksom, när jag sen sökte mitt nästkommande jobb då, och så börjar de ju gå igenom så här kronologisk ordning, vad har du gjort, ja, du har gjort det och det, men det är ett glapp här på ett halvår i CV. Ja, jag har varit, och så tänker man så här, vill de verkligen veta att jag var ute och res, för då kanske de inte tycker jag är anställningsbar liksom. Nu tyckte de här cheferna att det var jättekult liksom, men, och åh, vad modig du är, men då tänker jag där i mitt huvud liksom på den där dottern som bara, ja, du grät jättemycket, mamma. Jag bara tänkte, ja, det är mamma ett nötskal liksom, väldigt sårbar och det är mycket tårar och det är liksom, för det var ju också så, det är ju lite så, ibland upplever jag liksom att, och så funkar det, har det väl blivit mer av här nu sen vi kom tillbaka till Sverige, men att man som förälder, man vill så gärna ta ansvar även när det är jobbigt. Så man har problem med att faktiskt säga till barnet att nu har jag det jobbigt, så jag behöver faktiskt din hjälp. Jag, om jag ser till mig själv i alla fall, jag vet inte hur andra har det. Men det var någonting som liksom trillade ner i mig liksom, att under resans gång, att jag måste också be om hjälp. Och jag måste också kommunicera att ja, jag är mamma, ja, jag har ansvar. Men jag orkar inte hur mycket som helst. Min kropp orkar inte hur mycket som helst. Jag ser hur ni hoppar och skuttar och allt sånt. Ni måste försöka hjälpa mig. Och det växte in i dem. Nu kan jag ju säga att sen vi kom tillbaka så har de ju blivit lite så...
Jag tänker att det är jätteviktigt för barnen överhuvudtaget, för jag tror att vi går ganska snabbt in i det som föräldrar, att vi ska liksom inte alltså så, vi gråter när barnen går och lägger sig, man har diskussioner, men alltså allting handlar ju om att vi vill ju att barnen ska känna att det är okej att visa känslor, och det behöver ju vi också göra, vi behöver ju också visa att vi inte är några supermänniskor, utan ibland är det jobbigt, och som du säger, att då behöver vi kanske behöver er hjälp liksom, att där också, det är okej, och jag tänker att det växer de ju med.
Ja, verkligen.
Skapa den medvetenheten.
Ja, men det är så roligt, och jag sa det till henne, det var nog, ja, för nu hade jag ju nyligen en takeover där jag berättade om resan, och så pratade jag med henne lite samtidigt, och säger, ja, men vad kommer du, och så sa jag så här, kommer du ihåg att du sa så här, och så sa, nej, det kommer jag inte ihåg. Då kommer hon ihåg helt andra grejer. Liksom. Men det fastnar så starkt i mig. Så att det, liksom, ja, men det är så intressant vad man kommer ihåg. Liksom. Ja. Verkligen.
Och det är också så kul att prata med barn om det. För att det är ju inte, ibland tänker vi ju att vi tror vi vet vad som är det ja. Som de upplever starkast, och så är det någonting helt annat. Jag tycker det är så härligt.
Så det
är viktiga frågor, tänker jag, att ställa även från en helt vanlig sommarsemester. Vad är det liksom man har upplevt att liksom ha de samtalen med sina barn och faktiskt få ta del av deras upplevelse och deras vy på liksom.
Ja, det. Absolut, för det är liksom så jag upplever så här att ibland, alltså det är lätt speciellt om man är inne i det här ekorrhjulet med liksom att ja, vi har bara 4 veckors semester ihop, och så tycker man som förälder att åh, nu ska vi iväg här grejer, och jag har lagt ner mig och det är massor med pengar, och det är liksom, och sen så är det, och så upplever man att nej, men barnen är tjatiga och griniga och jag vet inte allt, och det är jobbigt och det är motsättningar och så vidare. Och sen, jag menar, om man då i det läget sen när det liksom, när man har kommit hem och landat och lugnat ner sig, men, eller liksom bara fråga sig, men vad, alltså vad eller under vägen också liksom, vad uppskattar du, vad vill du göra, att man har en dialog med dem och att det inte bara är liksom ja, men envägskommunikation liksom. Det är klart att ibland så ja, i vissa lägen så behöver man ju ta beslut, men det går ju att involvera barnen i så himla mycket som jag tänker, alltså ibland du bara liksom faller ur för att man tycker det är bekvämt att bara göra allting själv, det går snabbare liksom.
Ja, och så tror man att man vet, att man har liksom stenkoll på, ja jag vet ju att det kommer att bli jättekul, fast det kanske är någonting helt annat som de tycker är betydligt roligare, som skulle kosta mindre dessutom kanske och ta ännu mer energi, så att det, jag tänker att det är så himla viktigt, den där dialogen mellan vuxna och barn.
Ja, verkligen.
Ja, härligt. Ja, vi skulle säkert kunna prata en hel evighet. Men jag tänker så här, innan vi avslutar så brukar jag alltid ställa en fråga också. Jag skulle vilja såklart ha dina bästa feelgood-tips att ha i vardagen.
Oj! Vad har jag för tips? Alltså jag dras ju till havet. Alltså när jag behöver, då går jag till havet. Alltså jag promenerar längs havet. Det är väl det jag brukar göra. Och sen så kan jag känna, det är ju mycket med 3 barn. Så att liksom, jag vägrar ha dåligt samvete om jag tar en sovmorgon. Alltså det är feel good eller något, jag vet inte. Men det är liksom bara för att liksom känna, jo men alltså för att må bra. Alltså det är, då gör jag det liksom. Jag promenera tänker liksom. Och också det som vi har varit inne på tidigare. Det här med och hitta. Alltså den här resan öppnade ju. Alltså det började ju öppna redan innan. Men det har ju öppnat upp så många. Alltså kontaktvägar, nätverk. Alltså det är ett sammanhang. Det är så. Alltså, jag tänker, och det egentligen gäller det ju oavsett vad man än är passionerad kring egentligen. Alltså att hittar man någonting som man verkligen är passionerad kring, då liksom får ju det, alltså fina ringar på vattnet. Jag kommer tillbaka till att det här med relationerna, alltså att de här människorna som jag mött och får kontakt med och som har kontakt med, ja, det ger härliga ringar på vattnet. Alltså vara öppen för att okej, jag hade en galen idé för typ 2,5 år sedan att ja, men jag skulle åka själv. Min sambo tror jag inte trodde att jag skulle liksom vara iväg så länge. Han var nog med sig. Ja, men hon åker till Thailand och sen efter 2 månader hon är nöjd. Då kommer hon nog hem igen. Liksom. Men det växte och blev mycket större. Och det har också gett mer smak. Såklart. Ja. Så att, jag var öppen för det.
Spännande. Jättebra. Jag tycker jättebra tips. Framförallt så handlar det ju om, jag tycker ju sovmorgonstipset handlar mycket om att våga lyssna på sig själv. För det är ju faktiskt ingen annan än du som vet vad du behöver. Och ingen annan än du som kan ge dig precis just det. Så att just det där att göra det och att inte ha dåligt samvete. Det tycker jag är ett jättebra tips och bra att tänka på. Sen har jag en sista fråga. Jag har någonting som jag kallar för feelgood-barometern. Ja, den är ganska enkel. Där 1 är kass och 10 är fantastiskt. Vad skulle du säga att du befinner dig i ditt liv på den just nu?
Ja, men alltså jag skulle nog säga en 8 ändå. Alltså jag känner att jag är inne i en spännande period just nu. Det händer ju mycket. Men jag ser också att, och sen får vi se. Alltså det är just, jag är lite sån, har många bollar i luften och hamnar lätt på villovägar. Men jag har ju, siktet på att vi alltså på något vis ska få den där livsstilen som jag suktar efter. Liksom.
Mm.
Så att ja, men så jag känner mig så positivt optimistisk.
Ja, jättebra. Jag kan rekommendera den där livsstilen, säger jag nu som snart har varit ute i 6 år och vi vet inte hur länge vi kommer att fortsätta.
Alla
varmt rekommenderar den om man känner att man dras till det där lite annorlunda. Så har aldrig ångrat det en dag heller.
Nej. Nej, det kan jag tänka mig.
Nu för nu så säger jag tack så jättemycket till dig, Josefin. Och jag kommer skriva, det kommer stå i texten också, hur ni kan hitta Josefin om ni vill följa henne.
Mm. Tack snälla, Sanna.
Och tack till er som har lyssnat.